Eller något. Toskakocka. Kocka.
Kocka.
Kockan. Vad fan var det?
Kocka!
Hej och välkomna till Pennypodden, Sveriges bästa bostadspolitiska podcast. Med mig Daniel Karlenfors och idag en helt ny person. Och som ni hör så är jag inspirerad av Veyron. Men det beror ju lite på att fan, jag har aldrig gjort det här introt och hade nog en idé om att faktiskt aldrig behöva göra det introt någonsin. Så det blir en liten uppmaning nu, detta är avsnitt 142. Om någon kan hitta att jag har gjort introt till den här podden en enda gång från avsnitt 141 till 1, så får ni gärna visa det för mig, men jag är hyfsat säker på att det aldrig har hänt. Men ni är väl då lite nyfikna på varför jag inte varken nämner Mattias eller Ida. Och det beror på att Pennypodden har igen fått en ny sättning. Och då blev det som så att jag fick med mig min bror. Den äldste utav oss, eller ja, så blir det inte. Det är alltid svårt att definiera. Jag är äldst, sen har jag tre yngre bröder. Och du är den äldste av de tre yngre bröderna.
Det stämmer.
Ja, och vem är du?
Jag är, ja det är en jävligt bra fråga vem man är. Men man brukar väl presentera sig som att med sitt namn. Mm. Jag heter Amandus. Mm. Och har samma efternamn som dig, Karlenfors. Mm. Jag är förälder. Mm. Jag är socialist. Feminist.
Mm. Oj då, det är många sådana hemska ord.
Marxist.
Oj då.
Hårdrockare.
Ja.
Spårvagnsförare.
Mm.
Och sen har jag läst 150 högskolepoäng ungefär, jag tror det är det nu, i olika ekonomiska ämnen.
Är det det som är skillnaden på dig och mig, förutom ålder?
Jag tror det är fler skillnader.
Fan, det låter inte som du presenterar dig. Alla de sakerna utom spårvagnsförare är väl jag också?
Ja. Jo, saker man kan vara. Jag tänkte kanske personligt. Men det är ju många likheter också.
Mm.
Absolut. Men jag har mer högskolepoäng än vad du har.
Ja.
Absolut.
Och så kör du spårvagn, och det gör inte jag.
Nej. Jag kör så lite jag kan, men jag gör det. Det har nog blivit en del av min identitet lite.
Mm.
Det är fan coolt ändå. Och ett jävligt viktigt jobb. Mm. Köra spårvagn faktiskt.
Ja, kollektivtrafik är ju definitivt
tufft. Någonting. Tufft. Mentalt jävligt tufft. En utsatt situation på många sätt. Och det finns många andra som har det minst lika svårt eller kanske ännu svårare. Men gör ju inte min situation bättre.
Som jag försökte komma in på. Kollektivtrafik är definitivt någonting man kan prata om i Pennypodden.
Det kan man definitivt göra. Mm. Framförallt om vi tittar på det ekonomiskt också, att kollektivtrafik bidrar till att höja värden på bostadsområden.
Så det man lite nog kan förvänta sig utav Pennypodden i framtiden. Våran plan är i alla fall att försöka få ut ett avsnitt i månaden. Att det kommer bli lite annorlunda, blir lite en annan dynamik. Du och jag gillar ju att debattera och vrida och vända, och vi är inte sällan väldigt politiska.
Det stämmer. Och sen kan vi bli lite arga också, tror jag folk säger. Men fan, är du dum i huvudet? Vad menar du?
Ja.
Men det brukar vara helt okej sen, efter ett tag. Jag tycker det är jävligt skönt, framför allt att man kan bli arg och så behöver man inte be om ursäkt varje gång. Utan det är som att
folk vet redan.
Ja, nej, men det är liksom, eller så kanske jag borde ha gjort det, jag vet inte. Ja, du kanske sitter och är jätteledsen hemma. Men det känns i alla fall för mig som att man blir förbannad. Och sen så går vi vidare bara.
Ja.
För att jag känner mig aldrig sur på dig några minuter senare bara.
Nej, ibland tror jag att om man nu ska gå in i det då och prata någonting helt annat. Vad som händer mellan dig och mig är att vi kan bli väldigt frustrerade när vi upplever att den andra inte riktigt förstår.
Ja, eller när du beter dig som jag gör mot andra.
Ja, precis.
Det är inte kul alltså. Nej. Det är inte kul att träffa på Amandus.
Nej.
När det gäller debatt och sånt. Nej, han är en riktigt jävlig jobbig jävel alltså.
En jobbig jävel, precis. Ja, men så är det.
Ska ifrågasätta. Alltså, det sjukaste är ju liksom att det ska ifrågasätta för ifrågasättandes skull. Men också för att ofta så slipar man argumenten. Man kanske upptäcker att man inte har tänkt så logiskt. Man får nya infallsvinklar på det. Men det är sjukt irriterande. Mm. När man dessutom vet att du faktiskt i grunden ändå håller med mig.
Precis.
Så ska du ändå ifrågasätta.
Och jag förstår helt plötsligt hur människor runt omkring dig och mig kan tycka vi är jävligt jobbiga.
Ja, men jag vet också att det finns många människor runt omkring både dig och mig som inte tycker det. Eller som tycker att den delen som vi gör är jobbigt. Men de tycker om oss på ett generellt plan.
Mm.
Jag tror det i alla fall. Mm. Jag har mycket men, bevis för det.
Men både du och jag är väl ändå inne på att vi ska... Det är bara att du och jag... Eller så här, jag är ju fortfarande samma person i Pennypodden. Men nu kommer du in och det blir en annan dynamik. Du är dessutom min bror, så att du och jag har ju... Ja, det blir ju annorlunda. Men vi har nog ändå tänkt att försöka behålla den tonen som Pennypodden alltid har haft.
Ja, eller? Det som jag tycker är en av styrkorna med Pennypodden var ju just det. Mm. Att, man, att ni hade personer med som jag vet ni inte nödvändigtvis håller med om olika saker. Men det kändes ändå som att de fick presentera det vad de... Med, alltså de fick beskriva vad de tyckte hos sig själva på sina villkor.
Mm.
Och det är faktiskt jävligt viktigt. Och det är också väldigt bra att förstå andra människor, även de som inte tycker som en själv.
Mm.
Så. Men det blir kanske en större utmaning när du har... När Ida inte med eller Mattias inte med som kanske är bättre på sådana saker än vad du och jag är. Men det kan ju vara kul också att utmana sig. Sen får vi se hur många som vågar komma hit då.
Mm. Jag tror inte det kommer vara ett problem.
Du tror inte det?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Nej.
Men jag, en sak jag tänkte på det du, när du nämnde det nu är ju att det är ju det som är Pennypodden är inte bildande. Pennypodden är folkbildande. Och det är skillnad. Och jag tycker det är en ganska viktig skillnad. Just när vi låter människor komma från sitt perspektiv, prata om sina frågor, på sina villkor, få tala till punkt, så ställer det kravet lite på de som lyssnar att analysera själv. Det vill säga att någon, på något sätt tillsammans så förstår vi vad alla som är med i Pennypodden säger. Till skillnad från om du och jag skulle sitta och vara jättekritiska och så skulle vi liksom tåla till någon och förklara för någon hur saker och ting är. Det är mycket mer bildande liksom, när vi ska bryta ner och hålla på. Kanske detta avsnittet kommer vara lite mer bildande med tanke på vad vi ska komma in på sen. Men just det där att vi låter de som lyssnar få dra sina egna slutsatser utav det som sägs. Ganska obehindrat och utan att någon har lagt sig i det.
Ja, och då kommer jag att tänka på, både du och jag har kollat mycket på det här Atheist Experience. Och där på det programmet finns det en snubbe som, han kan vara väldigt kontroversiell och också jävligt jobbig jävel. Riktigt större faktiskt, med, som heter Matt Dillahunty. Men han brukar också säga det, att han hoppas verkligen att ingen liksom tycker vad de tycker bara för att han tycker det. Utan för att de själva har genomgått en tankeprocess och kommit fram till sina egna slutsatser. Och det tycker jag också. Jag tycker verkligen ingen ska tycka som jag bara för att jag tycker det. Jag kan ju ha fel om allt. Det vet jag inte. Jag är inte helt säker. Så att det är också jävligt bra med Pennypodden då. Just att då kan folk välja själva om de tycker det låter bra eller inte.
Just det. Det är väldigt bra att folk får tycka själv.
Ja, och tänka själv. Alltså det här att man ska inte säga till folk vad de ska tänka, utan det de ska göra är man ska lära folk hur de ska tänka.
Är inte det nästan ännu värre? Är inte det indoktrinering när man lär människor hur de ska tänka?
Nej, det är ju motsatsen till indoktrinering, skulle jag säga.
Men kan man då säga att någon kan tänka fel?
Ja, det är klart att man kan tänka fel, men det finns ju vissa sätt som vi vet fungerar bättre än andra för att komma fram till slutsatser som är logiska och som också stämmer överens med verkligheten så bra som det går. Ja. Till exempel, jag tycker det här bara för att min pappa sa till mig att det är så. Det är ju liksom, så ska jag, kommer jag försöka att inte vara med mina barn, utan mer, ja, hur kommer det sig att det är så här? Och det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att det är så här på grund av det här, men vi kan ju undersöka saken. Och hur undersöker man saker?
Hur ser du på risken att dina barn blir lite mer höger?
Ja, det kan ju hända.
Ja.
Har de gjort, blivit det för att de har tänkt själva och kommit fram till egna slutsatser, så måste jag vilja vara fine med det. Men kommer jag inte, jag villkorar ju inte min kärlek till mina barn på vad de tycker, utan det är ju liksom, jag är deras förälder, så att det, ja, det är, för mig är det ett moraliskt tvång till och med att man liksom,
ja, man måste tycka om dem.
Nej, det är klart man inte måste tycka om dem, men det var jag som var med och satte dem till världen, så jag har ett ansvar för. Jag kan inte acceptera det här som vissa föräldrar gör, att om de inte typ har samma religion eller som oss, får de sparkas de ut liksom.
Och där håller jag med dig, verkligen till 100%. Jag som förälder måste alltid, nej, jag måste inte, men jag vill alltid ställa upp för mina barn. Så jag kommer aldrig utestänga dem från mitt liv, någonsin. Men de har rätt att utestänga mig om de vill.
Ja, de, de är inte skyldiga mig ett skit. Det är inte heller en, men jag gav dig mat och husrum och jag var med och skapade dig. Därför precis. Ska du lyda mig. Definitivt inte.
Nej, usch. Usch och fi.
Det är jävligt äckligt sätt. Jag äger ju inte barnen.
Nej.
Så nu är min son, han är ju bara ett år liksom.
Mm.
Så jag måste ju ändå ta en massa beslut över hans huvud hela tiden. Mm. Men jag försöker göra det på ett sätt så att han har så mycket frihet som är möjligt i förhållande till hur mycket frihet han klarar av att hantera.
Till exempel att få springa runt bord hemma hos farmor i ett mönster. Det fick
han göra. Ja, precis.
Samma vända.
Precis. Det var roligt. Eller så långt det är möjligt så får han titta och känna och bita på.
Han fick inte gå in i eldstaden.
Nej, men det är ju sån grej. Han fattar ju inte att det riktigt är farligt.
Nej, så är det.
Mm. Ja, det kanske blev lite sidospår. Men det handlade mer om hur generellt om hur...
Men det säger ju ganska...
Pennypodden också. Att man ger möjlighet till människor att tänka själva.
Mm.
Och man säger inte, ni ska tycka så här, det här är rätt. Utan här har ni liksom information, så här beskriver de här olika personerna vi bjuder in på det här sättet. Sen får ni fundera själva på
vad vi vill såklart tycker och tänker alltid det. Ha ett spännande och intressant samtal liksom.
Ja. Alltså ofta så får man ju mycket mera intressant information när man inte har en konfrontativ debatt ifrågasättande i förhållande till en person. Och om man är politiskt intresserad och faktiskt vill kunna så att säga komma fram i debatter eller få gehör för sina idéer, så hjälper det ju till att man förstår meningsmotståndarnas utgångspunkter mycket bättre.
Mm.
Jag gillar ju särskilt det där när man till och med kan gå över och på deras planhalva, om man säger så, använda deras antaganden. Men visa på att det blir inte så som ni tror att det blir.
Precis.
Det är ju riktigt jävla grymt. För då behöver du liksom inte bråka om hur verkligheten ser ut. Vi utgår från deras verklighet, men visa på att det blir ändå inte så som ni tror att det blir. Det är ju
eller som den gången i på gymnasiet till något val där, när vi skulle ha en sån här grejer, vi skulle vara de olika partierna. Då valde ju jag var Moderaterna.
Ja.
Och så vann jag sen. Det var skitjobbigt.
Och jag hade en sån debatt där jag skulle representera den dåvarande borgerliga regeringen ur så här nationalekonomiskt eller statsekonomiskt.
Mm.
Och alla i min klass, oftast är det väldigt många höger där, och det var det i den klassen. Tyckte jag var skitbra liksom. Hur jag liksom, hur jag representerade de argumenten. Så det var Anders Borg som var finansminister då. Och det var ju kul. Men som du sa, lite sjukt också, eftersom jag tyckte egentligen som motståndarsidan i stora drag liksom.
De var bara dåliga på att argumentera för det.
Precis. Och ibland, det är också inte, man lär ju sig också hur man kan argumentera på bra sätt. Och jag tycker många gånger, nästan så det jag kan bli mest upprörd över om jag läser vissa högerskribenter, är att jag tycker att jag hade skrivit en bättre eller jag har bättre argument för vad de faktiskt vill än vad de själva har. Det är möjligt att de har de argumenten också, men de använder dem i alla fall inte.
Nej, inte på ett sätt som vi tycker är rimligt.
Nej.
Om man nu skulle stå på den sidan i debatten.
Exakt.
Men apropå stå på sidan i debatten och sådana saker, så när du och jag ändå satt och planerade lite inför det här avsnittet, så tyckte du det var en bra idé att plocka upp en text. Du kanske får presentera den så att jag inte kommer fram som allt för ego.
Ja, det är ju en text som du har skrivit.
Har jag skrivit den?
På bostadspolitik.se, va?
Ja.
En sommarkrönika.
Stämmer.
Jag måste erkänna att jag vet inte vad som är en krönika, vad som är en debattartikel och vad skillnaden är. Vet du det?
Lite grann. Krönikor kan vara mycket mer personliga än vad debattartiklar kan. Debattartiklar är mycket mer så här faktaorienterat, så här är det. Krönikor, där får man sväva ut lite och ha större idéer som inte nödvändigtvis är lika hårt uppbackade, kan man säga. Och längre, generellt sett.
Jag förstår. Och det är exakt det, den här artikeln som, eller den här sommarkrönikan som du skrev då, är ju mer så. Du pratade till och med mig lite innan du skulle skriva den, att du ville välja mer så här, okej, vi pratar hela tiden i bostadspolitiken om specifika sakfrågor. Så här, ska vi ha hyresregleringen på det sättet eller på det sättet? Ska vi ha det här stödet till företagen eller ska vi inte ha det här stödet till företagen? Alltså väldigt så hattigt egentligen. Det är väldigt svårt att få en överblick över att det skulle finnas någon sorts helhet.
Ja, man kan väl säga att bostadspolitik idag är som ett jävligt stort lapptäcke med väldigt små lappar och vi diskuterar enskilda lappar i täcket.
Ja, just det. Men det är ingen som har liksom koll på täcket riktigt.
Nej, man vet inte hur det blir upphängt eller någonting sånt.
Nej, eller vilken säng det ska ligga på. Nej. Eller hur stort det ska vara. Har vi en 90-säng, har vi en 180-säng, vad är det vi har?
Så vi kan väl säga att i den bostadspolitiska debatten idag så är man väldigt jävla oense om hur saker borde vara.
Precis, och du ville skriva om hur det borde vara.
Ja.
Och det gjorde du också.
Ja.
Ja. Du satte upp ett antal mål. Den här artikeln, och de tycker jag liksom är de mest relevanta. Och då menar du att en bra bostadspolitik ska ha följande, att alla som vill ha och är i behov av en bostad ska få det. Kostnaden för en bostad ska inte överskrida 25% av hushållets disponibla inkomst. Alltså det, de pengar du har efter
skatt och
transfereringar man säga och
ja,
precis. Och bostaden ska hålla en god standard och kvalitet. Och de här olika målen menar du också får lite olika konsekvenser för hur man måste utforma helheten i bostadspolitiken. Skulle du vilja säga någonting om vilka de var?
Oj, ska jag säga någonting om hur de var? Det är också roligt att jag blir typ intervjuad nu av min co-host.
Ja, jag vet inte annars hur vi skulle lägga upp det. Och det känns, ja. Du ska väl få förklara på dina villkor istället för att jag ska tolka
precis. In. Men jag tror att det viktigaste jag ändå ville få sagt med det där, det är att om vi kan vara överens om de här kriterierna så får det en väldigt, väldigt stark styrning på hur bostadspolitiken ska vara och se ut. Och det är egentligen där hela debatten står idag, att vi har olika värderingar på vad vi tycker att bostadspolitiken ska göra. Och sen har vi lösningar som tillgodoser de värderingarna helt enkelt. Men det kanske var något annat du tänkte på. Jag tolkar...
Det jag tänkte för var att du börjar ju med målen. Och sen så fortsätter du skriva i artikeln att de här målen kräver vissa typer av metoder.
Just det.
Och då gör du ett antal antaganden om hur bostadsmarknaden fungerar idag och hur de institutioner och aktörer som finns där faktiskt fungerar och hur de tänker. Och det blir väldigt intressant på Twitter sen nämligen.
Men jag tänker ändå, jag kom in här i det. Du då som ändå utbildad till ekonom. De antaganden jag ändå utgår ifrån, de kanske inte står direkt i texten, men man kan ju i mellan raderna så finns det ju. Skulle du hävda att jag gör någon slags korrekt analys? Utifrån ett ekonomiskt perspektiv. För det är ju det egentligen handlar om här.
Ja, det skulle jag säga att jag tycker... att du gör.
Utifrån rådande.
Och då vill jag igen poängtera att jag har inte någon specifik kunskap inom just bostadspolitik. Jag har inte forskning, jag har inte ens en examen klar.
Nej.
Så, men jag är politiskt intresserad och har läst ett antal högskolepoäng och en del andra intressanta böcker i ämnet. Så. Men jag är inte någon expert.
Och du utbildar ju dig faktiskt till att bli, är det inte nationalekonom du ska bli sen?
Nationalekonom eller företagsekonom, vi får se hur det går.
Så du har ju utbildningssystemet ändå i ryggen, är det du säger?
Det vet jag inte om jag nödvändigtvis skulle säga att jag har. För många av de modeller som vi går igenom tar inte hänsyn riktigt till...
Vad jag menade med det var ju att du har utbildningssystemet med dig. Du förstår det, du utbildar dig inom det. Så att du har med dig de här begreppen, man tänker. Och hur det
terminologin liksom, och modellerna och så har jag satt bra koll på, vågar jag nog påstå. Men det kan ju vara någon annan som lyssnar på det här som kan ännu mer, som kan berätta för oss varför vi har fel då, och det är helt okej. De kan ju till och med komma till Pennypodden och förklara för oss att
absolut.
Vi är helt fel om det.
Ja, jag har några namn i huvudet som ska vara intressanta.
Det har varit jättekul.
Kanske några från Twitter?
Jo, nej men definitivt, för att Twitter blir ju också som det blir när man sitter där i skärmen.
Twitter är inte ett bra medium om du vill ha en bra diskussion.
Nej, däremot kan det vara kul eller frustrerande.
Det är bra, det är en bra plattform för att lära sig att uttrycka sig plakatpolitiskt och att positionera sig.
Mm. Och kanske lära sig uttrycka sig väldigt tydligt med lite text.
Det var det jag menade med plakatpolitik.
Aha, okej. Okay. Det var synonymer.
För mig. Men det var ju tur du förtydligade det.
Nåväl, du gör ju ett antal antaganden. Jag ska också säga det att du fokuserar specifikt på hyresbeståndet.
Ja, det blir så.
Ja, och inte bostadsrätter, för där nej, kanske det fungerar lite på ett annat sätt. Men ja, just med ja, hyresbeståndet.
Mm.
Och då menar du att om du sätter upp de här målen, mm, till exempel det här att man bara ska betala 25%
mm,
av sin disponibla inkomst. Menar du att det ska vara i genomsnitt eller liksom det ska vara bara 25%?
Just den punkten inser jag kan vara problematisk. Och det här är ju en inlaga i debatten, så det behöver inte nödvändigtvis vara så. Och det som är problematiskt med den, det är att i teorin så skulle du kunna få samma lägenhet uthyrd till olika hyra beroende på inkomst.
Ja, om du helt skulle individualisera den.
Precis. Och det är så jag har skrivit den nu. Att den är individualiserad. Och i någon mening så tycker jag att det är rimligt. Men jag förstår också vilka problem det skulle leda till. Nu gillar inte jag att prata om rättvisa. Men även jag skulle då kunna se liksom, ja, men det är inte rimligt att exakt samma lägenhet, alltså när den byter, någon flyttar helt enkelt, skulle få en annan hyra. Det blir rätt konstigt, skulle jag säga.
Mm.
Så det finns ett definitivt problem med det. Men samtidigt så tycker jag då att vi som samhälle, då behöver vi bli mycket mer tydliga med alltså det går inte bara att köpa ett snitt. För nej, det betyder att 50% av befolkningen har då mer än det, så att säga. Och den andra hälften har mindre än det. Och så finns det några som nog ligger liksom rätt i någon mening då. Och det blir väldigt konstigt. Och vi måste ju, eftersom då, en annan viktig sak i den här texten är att bostad då ska vara en rättighet. Och det är ju det den första delen handlar om där, att alla som behöver en och som vill ha en också ska få en. Och då är det också viktigt att tillägga det att då pratar jag om förstahandskontrakt. Jag definierar ju alla människor som inte har ett förstahandskontrakt på hyresmarknaden som att vara bostadslösa i någon mening.
Vi kanske ska börja med den första då, om alla behöver en bostad. Vi kan ju konstatera idag att alla som behöver en bostad inte har det idag.
Precis.
Det borde vi väl ändå kunna påstå.
Jag vågar till och med påstå att människor som har en bostad har bostäder som inte uppfyller deras behov.
Mm. Och så finns det de som har flera faktiskt. Så det finns,
ja, det finns de
och bor jättestort i förhållande till andra.
Mm.
Ja. Så här, du skriver vidare då efter du har lagt upp de här tre målen, att det till exempel kräver ett överskott av bostäder.
Just det.
Varför kräver det ett överskott av bostäder?
Och då utgår jag ifrån klassiken, utbud och efterfrågan. Och när de kurvorna då möts blir ju någon slags prispunkt om vi tänker oss en marknad. Och har vi då ett utbud som är större än efterfrågan, så kommer det ju då helt enkelt sänka priser. Och det som är så speciellt, eller en sak som är väldigt speciell med bostäder, är det faktum att 100% av befolkningen behöver ha det. Vilket gör det till en vara som inte kan fungera på en vanlig marknad. Om vi jämför med bilar till exempel. Där är det inte så att 100% av befolkningen behöver bil. Vilket betyder att vi behöver inte ha ett utbud på bilar som överstiger efterfrågan. Utan vi kan hela tiden ha ett utbud på bilar som understiger och därmed få upp priset och så vidare. Så min ingång här blir ju då att därför måste vi tillhandahålla ett utbud som är större än efterfrågan. För då kommer priser bli på ett sådant sätt att människor oavsett inkomst har råd med att bo.
Ja, och sen så antar du också då att det ligger inte i fastighetsägarna eller i byggarnas intresse att tillhandahålla ett sådant överskott.
Jag uttrycker mig nog till och med att de inte kan.
Jag skulle
till och med säga så här, du skulle kunna ha en fastighetsägare som vill det. Men utifrån så som systemet fungerar och om du har det på en fri öppen marknad så går inte det. För då får du inte ekonomi i det. Då kommer ditt företag inte gå runt. Du kommer gå i konkurs till slut.
Ja.
För att du har för låga intäkter i förhållande till dina kostnader. Och därför så blir det omöjligt för dem att tillhandahålla en fri marknad, och det här är bara mellan tummen och pekfingret, jag vet inte, men vi kan säga det. Det kanske klarar av att tillgodose att 90% av befolkningen har en bostad.
Men det duger inte.
Det duger inte, därför att det är en rättighet. Det betyder
man behöver att 110% om man ska överskott ska ha.
Ja, så kan du se det.
Fler än 100%.
Precis.
Och här någonstans, för det blev ju en del diskussion på Twitter då, om det här, och du fick en del kritik som jag tyckte var lite märklig.
Men ska vi inte ta den tredje punkten först?
Ska vi ta den tredje punkten också?
Jag tycker den är relevant innan vi går in i kritiken.
Okej. Okay. Bostaden ska hålla en god standard och kvalitet.
Mm. Och det är ju för att vi vet det. Vi skulle ju kunna tänka oss enligt punkt 1 då. Ja, det är en bostad som någon vill ha, som någon behöver och täcker något slags behov bara att bo. Det skulle vi kunna definiera som ett tält.
Ja.
Ja. Eller att man bor i ett skjul någonstans, eller att man bor i en garderob och sådär. Men då har alla liksom en bostad i någon mening. Vilket jag inte tycker är rimligt. Utan det måste också finnas till en viss kvalitet. För människor ska inte bo hur jävla dåligt som helst. Så därför så måste den frågan med. Och den blir ju central och viktig, därför att det är klart att det kostar pengar. Om vi ska bygga nya hus som är nice i någon mening, bra standard, allt det där, det är klart att det kostar mer än att köpa tält till folk.
Ja.
Och då blir ju det en kostnadsfråga och den måste adresseras. Och jag menar att om vi inte sätter upp ett sånt mål om en viss standard och en viss kvalitet, så kommer det missbrukas och vi kommer då få den här förslumningen som man ibland pratar om. Eller vi kommer få att folk bor i tält och så är vi liksom nöjda med det enligt för de bostadspolitiska målen, som vi då uppfyllt de andra två kraven. Och det menar jag inte är rimligt.
Nej, ja, just det. Man måste ha en... Man hade ju kunnat uppnå de andra målen, ja. Men med försämrad kvalitet.
Precis.
Ja. Om vi anser att en bostad bara är ett tält, så ja, kan vi ju lösa det förmodligen i år förmodligen.
Ja, det är jättelätt. Ja. Det är nog inte...
Köpa tält, dela ut.
Det är inte nog så många procent av BNP, om ens något procent.
Nej, precis.
Får köpa typ 10 miljoner tält. Ja. Vad kan det kosta?
Ja, ingen aning.
Det är nog under en miljard till och med. Jag menar, ja, så att du behöver köpa 10 miljoner, ja, tält och så får du dem lite billigt. Så vi säger, vi drar till med 200 då.
Mm.
Så 10 miljoner gånger 200. Vad blir det? Ja, blir det 2 miljarder, va?
Ja.
Mm. Vilket är ungefär 2 promille utav statsbudgeten.
Ja, jag har inte kollat hur stor den var.
Ja, men den är 1000 någonting.
Ja, ja.
Just nu.
Men den är fan nog större nu, va?
Ja, men 1100, ja, någon sån där. Men ungefär 2 promille.
Brassar ju iväg jättemycket, ja, pengar.
Och så kan vi jämföra det med ränteavdragen som till, jag tror jag läste en artikel för ett tag sedan, beräknas till 65 miljarder 2030.
Ja. Och så du drar ju slutsatsen här då, baserat på det här, att den privata marknaden kommer inte kunna tillhandahålla det här på grund av egentligen hur funktionssättet i dem.
Mm.
Och då antar du att de är vinstmaximerande, till exempel.
Eller åtminstone att de är vinstdrivande, ska jag säga. Ja.
Och då ligger det inte i deras intresse att göra ett överskott, för då kommer priserna falla enligt de antaganden som vi gör.
Mm.
Och de vill heller inte... Alltså, de vill ju helst bygga så låg standard för att ha så låga kostnader som möjligt och sen ta ut så mycket betalt som möjligt också.
Yes.
Men du, på Twitter då, ska vi gå in på kritiken nu?
Sure.
Så fick du kritik för det, för de menar på att dels att du förespråkar att man inte ska ha något privat ägande överhuvudtaget.
Mm.
Stämmer det? Att du inte vill ha något privat ägande överhuvudtaget?
Nej, det stämmer inte. Däremot så kanske de inte skulle tycka att min definition av privat ägande skulle vara okej. Vad jag nog har sagt och vad jag nog kan stå för är att en människa ska inte äga någon annans hem. Det är helt okej för mig att du äger en villa. Du har den för dig, för dina behov. Den får du äga. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med bostadsrätter och så. Men mitt problem uppstår när någon annan äger, jag bara drar, men säg 100 lägenheter och där bor det 100 människor. Och att då äga deras hem har jag ett problem med.
Och vad är problemet med det?
Ja, vad är problemet med det egentligen? Men det är ju de här bitarna att man inte kan tillhandahålla bostäder åt alla då. Därför att du är beroende av den här vinsten hela tiden. Du lever ju på andra människor helt enkelt.
Ja.
Och då får du en väldigt skev maktbalans. Du får människor som är i underläge gent fastighetsägaren och är i beroendeställning till fastighetsägaren.
Och folk kan ju heller inte välja bort en bostad. Och man kan inte flytta någon annanstans.
Inte så länge, som helst. Nej, inte så länge det inte finns ett överskott. Och då är det samtidigt som så här, och det här är också en väldigt intressant fråga i det här, och den kommer säkert komma upp som kritik också. Ja, men alla kan ju inte bo i centrala Göteborg.
Nej,
det kan inte alla, det förstår jag
vänta, varför inte det?
Det är en bra fråga.
Och vad menar man med centrala Göteborg?
Ja, men
hur stor yta är det?
Precis.
Så det är också en så här, den frågan är ju egentligen helt... Vad pratar vi om egentligen när någon säger så alla kan inte bo i centrala Göteborg? Alltså jag vet att alla inte ens vill bo i centrala Göteborg. Det finns faktiskt folk som har möjlighet att välja vart de ska bo i princip och väljer att inte bo i centrala Göteborg. Man bor i Stockholm istället, eller Umeå, eller...
Men vad jag vill komma in på där som jag ändå tycker är viktigt, det är att, och det är det som man vill lite uppnå till exempel när man vill ha friare hyressättning och sådana saker, det är att läge spelar så jävla stor roll i hur vi bor. Och vi kan inte alla bo på samma plats. Det är ju fysiskt omöjligt, därför att platsen är en begränsning.
Ja, men ingen har berättat, de säger ju inte vad, hur... Igen då, ja, det är sant att alla kan inte bo på centrala Göteborg om centrala Göteborg är 10 kvadratmeter. Det är ju en definitionsfråga som man liksom aldrig ser. Så den kritiken är jätte också väldigt konstig. För jag fattar inte vad det är de
men det
menar.
Jag, det jag vill komma till, att vi rent tekniskt kan det se ut så här på en högre nivå i landet. Att vi har 11 miljoner bostäder, men vi har bara 10 miljoner i befolkningen. Men vi har ändå har vi en bostadsbrist. Därför att de här andra bostäderna som då är ett överskott finns på fel platser.
Precis.
Det är ingen som vill ha dem.
Nej.
Och det är det som ändå blir intressant. Och det ingår ju också i det här begreppet att det ska vara utav kvalitet och sånt där. Mm. Alltså det handlar ju också om vart de finns någonstans. Och det är klart att det kan bli komplicerat att tillhandahålla ett överskott. Därför att ett överskott kan finnas rent tekniskt, men inte i praktiken.
Nej, jag fattar vad du menar. Ja. Nej, det räcker ju inte bara med siffrorna.
Nej.
Nej, det måste också vara ett överskott på bostäder i de lägen där folk faktiskt behöver eller vill bo.
Ja, och man kan också fortfarande tänka sig, nu gillar jag ju inte det här ordet överhuvudtaget, men någon slags bostadskarriär, eller att man flyttar runt under livet sådär, man hoppar från en plats till en annan.
Eller bostadsbehov.
Bostadsbehov.
Ändras ju.
Precis.
Så är det, jag har ett barn nu, vi bor i en tvåa, det börjar bli lite trångt.
Mm.
Och om vi ska ha fler barn så kommer det bli ett faktiskt problem i deras liv.
Och då ändras ert behov och då behöver det finnas en lägenhet till er.
Oavsett inkomst och kontakter och så vidare.
Som uppfyller era behov.
Och det kommer ju inte vinstdrivande. Du antar ju att vinstdrivande företag kommer inte kunna tillhandahålla en större lägenhet till mig. Eller kommer inte kunna tillhandahålla en större lägenhet till alla som har så många barn som kräver det. Eftersom de gör... Alltså, det baseras på inkomst.
Mm.
Inte behov.
Exakt.
Vad du vill ha. Och det som var intressant... Då kritiseras du av personer som representerar fastighetsägarna för det här antagandet.
Mm.
Samtidigt som när man läser vad de själva skriver så erkänner de att de målen du har satt upp kräver olika typer av regleringar. Och reglerar man så mycket och minskar man vinsten så mycket, då kommer inte de bygga någonting.
Nej.
Och därför,
och då är det mitt fel.
Det blir helt konstigt för mig att vi gör exakt samma antaganden, du vill göra någonting åt det, men då kommer inte vi bygga.
Nej.
Så jag får verkligen inte ihop den kritiken överhuvudtaget på det sättet.
Nej, mer än att det då är mitt fel att de inte bygger utan någon anledning.
Ja, skulden blir på dig för att om ni är enfärd då kommer inte vi börja. Men jag ser det mer som att det är någon sorts utpressningssituation.
Mm.
För det enda du säger och jag håller med om att men om inte ni tänker göra det här, då får vi ju göra det på ett annat sätt. Och sen börjar de gnälla för att de inte får vara med och göra det. Fast de vill ju själva inte.
Och jag vill förtydliga igen.
Ja.
Det är nog inte så att de inte vill. Jag kan tänka mig att de kan vilja, men de kan inte.
Nej, det är mer rollen som de spelar. Så som ekonomins funktionssätt är så kommer inte det att hända.
Mm.
Det är också, bostäder tar ju väldigt lång tid att bygga.
Ja.
Och där också, du blir ju kritiserad för att förespråka planekonomi. Även om ingen av dem någonsin förklarar vad de menar med det. Och jag undrar så här, vad är det planekonomi? Alla har ju hört att det är väldigt dåligt. Ändå, de här typen av företag och många andra företag planerar som in i helvete.
Mm.
Hela tiden.
Mm.
Speciellt bostäder. Det kräver jättemycket planering.
Mm.
Så vi menar att man planerar i den meningen. Ja, vi måste, vart ska vi bygga? Hur ska vi bygga? Hur mycket ska vi, alla de här grejerna. Och vem ska vi hyra till? Vem ska vi inte hyra ut till? Bla 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 bla. Det är också planering.
Mm.
Och så har du också alltså planmonopolet eller den planeringen.
Mm.
Hur man ska bygga kollektivtrafik, alla de här andra grejerna. Liksom. Mm. Det gör man ju hela tiden. Så den kritiken förstår jag inte heller. Och jag har aldrig hört dig eller ens läst någonting som liknar det som man brukar prata om planekonomi som är Sovjet då.
Ja, precis. Nej, det har jag aldrig gjort.
Nej.
Jag
kan ingenting om sovjetisk bostadspolitik. Eller så. Det jag har hört är att det att det aldrig var några problem att få tag på en bostad, men sen kanske kvaliteten inte var vad som gör.
Och sen hade du korruption så att en del människor bodde mycket bättre än andra.
Skitsamma. Mm. Det är ju uppenbart att det systemet vi har nu inte heller lyckas leverera bostäder till alla.
Mm.
Så då var det intressant, för du frågade en av de här som hade kritik mot det då, men tycker du situationen nu är bra? Och det håller de också med. Den är inte bra som den är nu.
Nej, precis.
Så både att man gör antagligen att företag kommer inte bygga om det är tillräckligt lönsamt. Mm. Lönsamheten står i vägen för att göra ett överskott.
Mm.
Och man tycker inte situationen är bra just nu.
Mm.
Men ändå är det ditt fel igen.
Mm. Eller lösningen är en friare hyressättning eller en friare marknad.
Just det.
Och då ska det byggas mer. Det som är väldigt intressant med det, och som du och jag pratade här om dagen, är ju också att det krävs otroligt mycket mer för att det ska få någon effekt på byggandet. Och vi ser det i andra länder där man har privatiserat. Vi ser det, för det är inte så att vi inte har en privat bostadsmarknad i Sverige.
Nej, det är väl majoriteten nu om man räknar med bostadsrätter till exempel. Ja, det är 70, som är en helt avreglerad.
70% och det är avreglerat. Och vi,
eller så här, staten reglerar inte det särskilt mycket när det gäller alltså bytesvärdet när man ska köpa en bostad. Däremot så regleras det ju av andra.
Jag ska komma in i det, men det betyder ändå då att inte ens där så ser vi ett byggande som håller tempo med befolkningstillväxten eller liksom börjar bygga bort bostadsbristen eller så, utan det är ju, fastän vi har det där, vilket är majoriteten utav hela marknaden, så löser ju, det borde ju löst sig där då utav sig själv, om man menar att marknaden löser det, men det ser vi ju inte.
Nej.
Det händer ju inte. Så för mig blir det då ganska uppenbart att det inte ens, även om vi då skulle ta helt fri hyressättning och släppa upp marknaden helt sådär, så skulle det ändå inte lösa problemet, därför att det ekonomiska systemet är funtat så att du måste ha ett underskott för att upprätthålla priser.
Ja.
Och på det, och det här är ännu mer intressant när man går vidare i det här, det är ju att värdena som finns i bostäder är så jävla höga idag. Så att skulle de i någon mening börja krascha liksom, då drar det med sig hela den övriga ekonomin. Det var det vi såg 2008 till exempel.
Det blir också i faktiska försämringar för de som bor i bostadsrätter och som har kunnat låna på sina bostäder för konsumtion.
Vad menar du med faktiska försämringar?
Jo, många köper ju saker genom att låna på sin bostad. Så att om värdet minskar så försämras deras möjligheter att konsumera saker som man tidigare har konsumerat. Till exempel köpa en ny, väldigt fin bil. Eller fin bil. Köpa en helt ny bil som man tycker är fin eller andra sådana här saker. Mm. Och om man skulle minska på ränteavdragen till exempel, som vi borde göra. Men det är också svårt, för det är väldigt många som faktiskt, de får mindre disponibel inkomst på grund av det.
Mm. Men det var också det. Det är ju som så här, apropå med att vi inte riktigt får tillbaka det vi investerar. Vi har ju en ganska aktiv bostadspolitik idag för det privat ägda boendet.
Ja.
Med ränteavdrag, med rotavdrag och så vidare. Och som jag utan problem skulle kunna kalla subventioner. Och
det är subventioner.
Det hjälper ändå inte. Vi får ändå inte det byggandet som behövs.
Nej, man har både subventioner till den enskilda konsumenten och till byggarna. Mm. Och, sådär. Och det är ju igen då, det pekar ju på att det är rätt och antat att de kommer inte bygga på ett sätt så att priserna faller ner på de nivåerna som du föreslår här.
Nej, för vi behöver ju komma ihåg det. Och då kan vi till och med, om vi ändå plockar bort deltidsarbete liksom. Vi säger att det inte finns, utan alla har en heltid. Så kan vi ändå ha människor idag som lever på 12 000 efter skatt. Och som har tre barn.
Ja, problemet är ju inte att de inte vill bo. Eller inte, det är ju att man har för låga inkomster helt enkelt.
Japp.
Så. Och varje gång en fastighetsägare, när de tar av den biten, så blir det ju svårare för folk att klara sig. Liksom.
Men som sagt, om vi gör det lite lätt för oss. Vi säger att du har 12 000 efter skatt. Och sen så går vi med på att 33% av det får gå till ditt boende. Då klarar du en hyra på 4 000.
Ja.
Och det kanske var en etta. Du kan nog hitta en etta för omkring 4 000 idag i det gamla beståndet.
Ja.
Men så fort du ska ha en tvåa då. För att du har barn också och du är ensamstående.
Ja, och så ska du flytta till ett nybygge. För det är ju där det finns nya bostäder.
Ja, men även om du kommer in i det gamla beståndet så har du ju inte råd ens med 33% av din disponibla inkomst.
Nej.
Och vad betyder det då? Jo, men det är ju att folk inte konsumerar.
Ja.
För att bostad
man betalar
är,
ju bostaden först.
Ja, precis. Bostad, så som jag brukar säga, är den näst viktigaste utgiften alla människor har. Den utgiften som kommer före bostad är att äta.
Ja.
Men i övrigt
så är det bostaden.
Så det är man ju beredd att betala. Alltså betalningsvilja, som är ett annat ord jag inte gillar.
Nej.
Blir ju väldigt, väldigt hög då.
Det är en helt sjuk grej att anta att folk vill betala.
Mm.
Eller så här, jag antar alltid att folk vill betala mindre än det de har betalat.
Ja, jag utgår ifrån...
Det är mer betalnings... Jag kan acceptera att betala det här.
Mm.
Givet att jag kan betala det överhuvudtaget.
Mm.
Så är det ju.
Och det är klart att värdet på någonting som är så centralt som en bostad, eftersom alla behöver den, bostaden är ju grunden, ökar i takt med bristen.
Ja.
Därför att det är inte så att jag kan bara säga nej men jag skiter i...
Och då kan man höja priserna.
Ja.
Mm. Och så är det ju i hyresbeståndet också. Speciellt då när man bygger nytt med presumtionshyror och andra sådana där grejer.
Ja, det ser vi ju, om inte jag minns helt fel, i tabeller och sådana där, att prisutvecklingen, oavsett om det är på den fria marknaden eller i den så kallade reglerade marknaden, jag brukar kalla om den förhandlade marknaden, följer ju varandra.
Ja.
Och att det är klart att om du har en väldigt hög prisutveckling i bostadsrätter, så betyder ju det att ja, men då finns det ett utrymme för hyresrätter också, och det där följer varandra ganska nära.
Men det är väl också så att du faktiskt betalar mer när du bor i hyresrätt, när man räknar med de olika transfereringar, subventioner och sånt.
Så som jag förstår det skattemässigt så är hyresrätten idag missgynnad med ungefär 2000 kronor per månad.
I genomsnitt då? Ja.
Det varierar såklart.
Och nu hamnar vi på massa intressanta ställen och skulle försöka hålla oss. Det var lättare när vi bara satt och tjötade innan. Men jag vill gå tillbaka till, alltså, det som var så intressant var att den kritiken du får är för antaganden som du gör, som de själva också gör.
Mm.
Det är så himla, men du kan ju, okej, vi tänker likadant med den företagen funderar, men de tycker du är i princip elak. För att det finns någon, jag får en känsla av att de tycker att de har rätt att få asmycket betalt för att lösa de här problemen.
Mm. Ja, de
har rätt till de här vinsterna på något sätt.
Ja.
Och det är väl egentligen där diskussionen, det blir en politisk, en moralisk diskussion. Har ni verkligen rätt till de här vinsterna?
Och det är väl här det kommer in den här kritiken om planekonomi.
Ja.
Därför jag ifrågasätter deras ägande och vilka rättigheter det för med sig. Jag ifrågasätter att ägande per definition ska
Det borde vara. Ja. För du ifrågasätter ju inte att de faktiskt idag har laglig rätt till liksom fastigheterna.
Nej, de har laglig rätt till det.
Utan men... det är på ett moraliskt plan man pratar om egentligen.
Ja, jag tycker det är rimligt att vi kan ifrågasätta äganderätten på det sättet i en framtid. Är det rimligt att någon bara genom ett ägande har rätt till vinster?
Ja.
Alltså i någon mening i förlängningen också. Detta är ju någonting jag sitter ju med förhandlingar och sånt också inom hyresgästföreningen. Och har ju liksom frågat fastighetsägare så här, har ni några andra intäkter än hyresintäkter? Alltså, nu pratar vi ju såklart om hyresrätten. Och det självklara svaret är såklart nej. Ja, okej. Okay. Och nästa steg säger, ja, men det betyder ju att ni då egentligen förvaltar, i bästa fall förvaltar, andra människors pengar som de har fått in genom sitt arbete. Det vill säga, din lön som du har, du som sitter här på motsidan med mig nu och ska förhandla med mig, är ju betalt av någon annan. Du lever på andra människors arbete.
Ja.
Och sen så sitter du där och tycker att jag ska få göra en renovering som kommer renovräka människor.
Ja.
Och det som är ännu mer sjukt i det, om vi dessutom tar det då på ett längre tidsperspektiv, vi tittar på det jag brukar kalla hyresrättsinnehavarkollektivet som sådant. Då är det ju då de som har betalat hyra i 50 år till dig, och sen så kommer man till en punkt där vissa av de som har betalat hyra till dig i 50 år tvångsförflyttas med hjälp av sina egna pengar.
Mm.
För att ni äger huset de bor i. Och det knyter ju an till det också, varför jag inte tycker att man ska få äga andra människors hem.
Ja.
För du får den typen av makt. Mm. Och det är inte rimligt. Det är moraliskt förkastligt.
Ja. Och igen då, för tredje eller fjärde gången. De säger ju samma sak.
Mm.
Kritiken är att du kommer göra det alltså dina förslag kommer göra det olönsamt att bygga bostäder. Och det är exakt det du säger. Privata fastighetsägare och byggare kommer inte, på grund av hur man fungerar i den typen av ekonomi som vi har, klara av det här. Därför att de måste ha lönsamheten.
Mm.
Och om vi tittar på Twitter så står det väldigt tydligt från den person som skriver här.
Och Amanda, du citerar nu.
Ja, det är kanske svårt med sammanhanget. Men då börjar vi ju faktiskt närma oss planekonomi. Mm. Samhället, stat, kommun och region antar jag ska ta ansvar för massa bostäder som inte är lönsamma byggs.
Mm.
Det bygger på också ett antag att man ska bara bygga bostäder för lönsamhetens skull i första hand. Inte för liksom bruksvärdet eller användningsvärdet som det ger till personen. Mm. Alltså en bostad.
Vi ska inte bygga bostäder för att människor inte ska frysa ihjäl. Vi ska bygga bostäder för att någon ska tjäna pengar på det.
Så du säger att stat och kommun måste ta mer ansvar för det här. Vi måste styra det på det här sättet. Och han säger, nej men det är ju helt galet. Det är ju planekonomi. men du säger ju själv att ni kommer inte göra det.
Precis. Vem ska göra det då?
Ja.
Mm.
Sen hade ju de kanske andra förslag på hur man skulle kunna lösa det. Men även då, ett av förslagen bygger ju på att man tar liksom hela befolkningen och så finns det de som har köpkraften för att skaffa sig en
lägenhet. Och vi ser nu att
det finns inte bostadsbrist för alla.
Nej.
Och så har du till och med pengar så har du aldrig bostadsbrist. Speciellt inte när 70% som jag tror du sa är bostadsrätter.
Mm.
Då kan man ju få en bostad.
Privatägt liksom. Boende ska jag säga.
Privatägt boende.
Enskild individ som äger sitt hem.
De som har råd att betala bytesvärdet för att få...
Du får förklara bytesvärdet.
Jo, alltså det du måste betala i pengar för att få tag. Så du får byta pengar mot bostaden då för att få möjlighet att bruka eller använda bostaden. Det är ju liksom två olika värden kan man säga. Och det är ju bara läget egentligen som avgör... Eller till största delen är det ju läget som avgör hur mycket du får betala.
Mm.
Ja. Och det är också, det handlar ju också om hur man tänker om bostäder. Då. Många pratar ju om att det är en bra investering.
Mm.
Just, och det är ju det där att man vill få tag på den där, att kunna casha ut på den här värdeökningen som blir när bristen blir större, när samhället runt omkring bygger mer och mer tjänster runt omkring som gör att det är attraktivt att bo i området. Till och med vilken typ av befolkning som bor. Och då pratar vi alltså på nivån hudfärg eller kulturell bakgrund, massa sådana här kan avgöra hur mycket man kan ta betalt för ett boende.
Mm.
Både eller hyresrätter och privat ägt. Liksom. Nu tappar jag bort mig lite. Vad jag
ska du har den här tweeten där om planekonomi.
Att, då närmar vi oss planekonomi. Och det är igen det här. Vad menar han med planekonomi? Om man pratar om Sovjet så här. Mm. Eller pratar man om att man måste planera ekonomi? De håller ju på att göra det hela tiden, så jag förstår heller inte den.
Min tolkning av planekonomi är, och återigen, jag kan inte Sovjetunionens ekonomi, så att den går liksom bort för mig. För mig handlar det om att hitta framförallt stordriftsfördelar och att kunna hålla ner kostnader och att kunna säkerställa att alla har ett hem.
Ja, eller egentligen så här, att man finansierar byggandet på ett annat sätt än vad man gör idag. För att vi kommer ju, man måste ju betala.
Mm.
Och då handlar det egentligen inte om pengar, utan det är klart det tar resurser. Det kräver människor som
det är utbildade. Det finns ju inga gratisluncher som Milton Friedman en gång ska ha sagt. Och det är väl kanske sant?
Jag har inte hittat någon än, men det beror också lite på perspektiv. Ja, sådär. Det kan ju vara en gratislunch för mig när någon annan betalar.
Men någon har betalat alltid.
På ett eller annat sätt så kräver ju all mänsklig verksamhet någon form av arbete.
Mm.
Men det är också så här grundläggande, det vet ju alla om. Att det, vi dör ju om vi inte arbetar, om man ska verkligen gå tillbaka till grunden.
För då får vi ingen mat.
Nej. Så igen, genom den här kritiken då, så erkänner han igen att de som har representerat tänker inte bygga om de inte får vara aslönsamma.
Mm.
Eller så lönsamma som de vill. Och det bygger på en idé om att de skulle ha rätt till någon sorts lönsamhet. Och det tyder ju på att man ser det som en vara, inte som en rättighet.
Mm. Det är det man gör.
Ja.
Och det är väl där den stora skillnaden kanske går då. Jag tycker att bostad är en rättighet.
Ja, alltså det här är en moralisk diskussion snarare än någon så här, att det är någon fakta, någon forskning som de försöker lägga fram. Ja, det är inget konstigt att om du reglerar sjukt mycket, om du minskar lönsamheten så kommer man, alltså kapitalister kommer inte vilja investera i det då, för de får ingen avkastning.
Mm.
Eller får inte så mycket avkastning som de tycker att de behöver för att göra investeringen.
Mm.
Det är vi helt överens om. Det går ju inte emot någon som helst ekonomisk modell eller så här borgerlig ekonomisk modell heller.
Så vad är det vi vill få sagt med allt det här, Anders?
Att, eller det som jag vill ha sagt helt när jag läste här och så, är att ni gör samma antaganden om hur verkligheten ser ut.
Mm.
Men det är de moraliska motiveringarna till de här lösningarna som du föreslår som man är oense om.
Mm.
Men det behöver de egentligen förklara varför de moraliska hänsynen som de tar är de rätta.
Mm.
Inte tycka att det du säger är fel bara.
Mm.
Det är jättedåliga argument.
Mm.
Det är inga ens argument.
Kommer du på något bra argument som de skulle kunna använda?
Nej, det gör jag inte.
Inte ens
om men det är klart, om de kunde visa för mig.
Ja.
Jag skrev någonstans på Twitter, jag skiter i vilket system vi har. Mm. Bara vi når målen.
Mm.
Så om de kan visa för mig att man kan göra det här.
Mm.
Genom de privata fastigheterna. Om de helt plötsligt bara blev skitsnälla eller något. Och bara gick emot alla egenintressen alltihopa. Och löste det här.
Mm.
Tog sina vinster för att jämna ut. Alltså de gjorde någon sorts omfördelning.
Mm.
Så kanske jag hade gått med på det. Men jag hade nog inte gjort det ändå.
Jag
vet. Att det är också, men det blir igen en moralisk diskussion. Det här är odemokratiska organisationer som ofta ägs av enskilda familjer som via det ägandet och den kapital och alla de pengar de har får massa social makt som de använder för att påverka.
Mm.
Och det menar jag är, det är i alla fall mindre demokratiskt än vad det hade varit om vi gjorde det gemensamt, till exempel genom kommun. Men det måste inte nödvändigtvis vara det.
Nej.
När du pratade om bostadsrätter. Att de som bor i ett område faktiskt äger bostäderna och förvaltar dem tillsammans har ju egentligen inga principiella problem med.
Nej, inte jag heller.
Det är ju just i bytesvärdes spekulationsekonomin som blir när värdena sticker iväg så mycket och investeringar som kunde gå till annat hamnar där istället och fortsätter pressa upp priserna.
Mm.
Det är ett problem för att det liksom skapar instabilitet i hela det ekonomiska systemet. Mm. Och det blir väldigt svårt också att faktiskt gå över till en annan typ av bostadspolitik eftersom så många människor förlorar på att minska ränteavdrag. Och då pratar vi vanliga knegare, alltså, eller vanliga arbetare som har vanliga jobb, som kör spårvagn, som kör buss och sådana. För de har ju också bostadsrätter i väldigt stor utsträckning faktiskt, även om de ofta får bo mycket längre bort och sämre service och sånt. Men ja, du fattar vad jag menar. Så det gör ju också att även om folk kanske vill ha en annan politik så har de inte råd att ha den politiken rent ekonomiskt.
I varje fall inte övergången.
Nej, och det måste man ju också hitta någon lösning på.
Lösning på. Och det där jag tänker att stat och kommun ofta kommer in. Det kan ju vara den lösningen.
Och så var det ju, om jag har förstått det. Det finns ju den här jättebra grafen tycker jag som jag tror Hyresgästföreningen har tagit fram det, du vet, man ser när staten var involverad i bostadsbyggandet, alltså de faktiska nivåerna som var, och när man, och då var det ju liksom finansierat via skattesedeln, så det är fortfarande vi som betalar skatt, de som betalar skatt som betalar på olika sätt, så var ju byggandet ja, det har ju aldrig varit så högt, och det finns ju inga tecken på att privata fastigheter kan ens komma upp i den nivån. Det har de ju aldrig gjort. För vad man gjorde var att man gick över till privatfinansiering istället för statlig finansiering. Finansiera via skattsedeln eller finansiera direkt efter skatt på folks disponibla inkomster.
Mm. Den är väldigt talande, den grafen. Det syns jättetydligt. Så fort det är någon form av marknadshyra så är byggandet nästan obefintligt.
Ja. Och jag skulle inte ens vilja prata om marknadshyra utan just säga det. Antingen får du pröjsa för din bostad med din disponibla inkomst.
Mm.
Eller så får du göra det via skatten.
Mm.
Det kanske finns någon tredje. Man kan göra lite av både, man kan ha en fördelning emellan. Men liksom i stora drag så är det ju de modeller i modern tid som man har haft i Sverige.
Mm.
Det intressanta blir ju också med bostadsrätter som man ju faktiskt också subventionerar från statens sida. Så där är ju, som du sa, staten fortfarande väldigt aktiv.
I alla fall med pengar.
Ja. Och mycket mindre så mot hyresbeståndet. Och det är igen, tror jag, det, eller jag är helt övertygad om att det är en ideologisk fråga för att man anser att ägande är liksom mer demokratiskt. Att folk ska äga sin bostad.
Ja, och det, har blivit status.
Eller man ska till och med äga sin bostad på ett speciellt sätt.
Mm.
Via en viss form.
Mm.
Vilket, jag har ju läst finansiell ekonomi.
Mm.
Och när man pratar om investering brukar man att man ska ha samma ägg i samma korg.
Yep.
Man ska sprida sin risk. Och det är också en grej som jag, det är underförstått antar de företag att de vill ju inte ta risk.
Nej.
De vill ju inte, så de gör ju väldigt safe investeringar som de vet att de får bra betalt med.
Mm.
För de tar ju inte risk. En stat kan ju göra det på ett annat sätt för att en stat kan inte gå konkurs. De kan inte försvinna, de förlorar inte sin position på det sättet.
Och den risken idag tas ut av alla de som tar lån.
Ja, precis. Men det blir också en risk för alla oss andra som inte gör det.
Mm.
För jag har inte tagit något lån.
För det kommer dra med sig staten när det kraschar.
Ja, staten garanterar till och med. Och så är det ränteavdragen.
Eftersom staten garanterar bankerna.
Ja. Så då kom, ja just det, med finansiella system. Så för mig, rent också, tänk ekonomiskt, stabilitet i ekonomi. Mm. Så det är en skitdålig idé att alla har samma ägandeform på sin bostad. Om alla har bostadsrätter bara så är det jätteproblematiskt.
Betyder det då att det är jätteproblematiskt om alla hyresrätter också?
Det är, alltså, kanske, men förmodligen. Men där kommer det också med att jag tror att många vill bo på lite, alltså man har lite olika behov, man vill bo på lite olika sätt. Vissa kanske är mer intresserade av att komma, alltså i bostadsrätt kan man ändå kanske göra mer än vad man kan i en hyresrätt och sådär.
I alla fall som det ser ut just nu.
Ja, och hyresrätt, då kan ju hyran också gå upp jättesnabbt. Det beror ju helt på hur man reglerar det också, och då förlorar folk disponibel. Då har de har ju ingenting de kan sälja då. Det kan ju vara en fördel om du bor en bostadsrätt. Men jag vet inte om du håller med, men min sjukt radikala, vänsterradikala idé är ju att vi ska ha väldigt många olika former av ägande för boende. Olika sätt att bo. Därför då sprider man ut risken.
Ja, som sagt, jag har inget principiellt problem med att en enskild individ äger sitt hem.
Eller flera individer äger en fastighet tillsammans.
Ja, förutsatt att man bor i den.
Ja, jo, det menar jag.
Det ska vara ens hem.
Ja, det är bruksvärdet, användningsvärdet, det är där man bor. Liksom. Mm. Inte för den här spekulationsgrejen. Nej. Men det har också blivit väldigt, för så som man är moderna ekonomi eller ekonomi som fungerar på det svenska sättet, det är att mycket av de nya pengarna som skapas via just bostadslånen.
Yep.
Inte via Riksbanken som alla modeller jag hittills har stött på inom ekonomiämnet utgår ifrån.
Gör de det? På riktigt?
Ja, där utgår vi bara från att det är Riksbanken som ökar utbudet av pengar.
Så är det ju inte idag.
Nej, så är det inte i verkligheten. Utan det
i verkligheten är det bankerna.
Ja, och det är också det, är det som har drivit konsumtionen. Ja. Skulder eftersom reallöneutvecklingen. Och så det som händer också när man diskuterar bostadspolitik är att det kommer in i precis allt annat. Mm. Så det räcker ju inte heller, om vi pratar om att du vill ha en heltäckande bostadspolitik, då måste du också in i den finansiella sektorn och hålla på. För de har ju också, de driver ju om, istället för att låna ut till företag som tidigare kanske var mycket, man gjorde i större utsträckning, så lånar man ut till bostäder istället, som redan är byggda.
Och i och med
det är också
inte
en produktiv verksamhet.
Och i och med det så ska vi nog avsluta här och komma fram till att det finns uppenbarligen många mer avsnitt vi kan göra utav Pennypodden, för det finns så himla mycket mer vi behöver prata om, finansiella systemet och
arbetsmarknad,
infrastruktur, arbetsmarknad och alltihopa. Så att nu har ni fått någon slags försmak på hur det kommer vara när jag och Amandus gör Pennypodden i någon mening. Vill du lägga till något? Du ska ut och hytta med pennan lite.
Nej, men jag vill säga det igen, att den här kritiken du får, de här personerna gör samma antaganden som du gör om hur det faktiskt fungerar idag. Men det är något annat som gör att de tycker att dina förslag är dåliga eller att du har fel.
Min tolkning är att de inte gillar att inte få göra vinst. Och med det slutar vi. Så får ni ha det så himla gött. Och så utgår vi från att avsnitt 143 kommer ut om en månad drygt efter att ni hör det här. Ha det gött! Hej!
Hej!